Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hela ditt inre brann, alltså det sved så mycket, det gjorde så ont. Det enda du såg var elden på taket. Så såg jag att det var en utgång. Men det blev blockerat ganska fort av att folk började staplas på varann. Jag hör folk gråta och alla står och drar i varann och drar i håret på mig. Till slut hamnar jag ner på marken. Kläder smälte ju på din kropp.
Jag fick ju en panik och började slå på han och bara vakna. Jag bara ville dö. Det enda jag tänkte bara, snälla låt mig dö med han. Det var ingen mening för mig att vara kvar.
Att se att den här människan står och skrattar under rättegången var nog ännu värre än allt.
Jag heter Jenny Borg.
Och jag heter Linn Ek.
Och nu börjar Spöktimmans gästavsnitt.
Den 29 oktober 1998 så inträffade den största brandkatastrofen i Sverige i modern tid, och det här är i Göteborg. Den här branden utbryter på ett disco där omkring 400 ungdomar befinner sig, och elden sprider sig så pass fort att trots att brandkåren bara är 5 minuter bort så förlorar 63 ungdomar mellan 12 och 20 år sina liv och ytterligare 200 skadas svårt. En av anledningarna till katastrofen är att de är ungefär 400 i en lokal där max 150 personer får vistas, vilket givetvis gör att folk inte kan ta sig ut i tid. Och samtidigt så är den ena nödutgången blockad med bord och stolar, och det är också här som branden utbryter. Sen är det också det fruktansvärda faktumet att branden också är anlagd av 4 tonårspojkar mellan 17 och 19 år gamla som då helt enkelt har blivit sura för att de har blivit utkastade från den här festen.
Ja, och i det här avsnittet så gästas vi av Alicia Morales som är en av de ungdomarna som befann sig i den här lokalen när branden utbröt. Och hon förlorade väldigt många vänner och även sin pojkvän Norden i branden.
För första gången någonsin så berättar nu Alicia hela sin historia och det gör hon här i spöktimmen. Hon orkade helt enkelt inte prata med media efter den här katastrofen, vilket man verkligen kan förstå. Men nu har hon alltså valt att berätta allt och hon gör det här hos oss. Vi ska också nämna det att Alicia hette Anneli Monsalve 1998, men hon har sedan dess bytt namn till Alicia. Så säger hon Anneli i avsnittet så är det sig själv hon menar alltså. Och Alicia hade också med sig en väska med minnesaker, till exempel foton på henne och Norden. Och vill du se sådana så har vi lagt ut det på Instagram. Hon hade även med sig brev och sånt som hon läste upp. Och vi filmade det här och vi har valt att ta ut den här biten och lägga den på Patreon. Så om du vill se det här extra materialet så finns det på Patreon och du kan se det om du är guld eller över. Det här extra materialet kan du alltså se på vår sida patreon.com/spoktimmen och det blir lite reklam för det då. Och du kan se det om du är guld eller över. Men ska vi bara dra igång det här avsnittet? Det kommer bli ett långt avsnitt.
Ja, det gör vi.
Här kommer vår intervju med Alicia. Välkommen hit, Alicia.
Tack.
Vi är så glada över att du har rest hit. Och det här kommer bli ett otroligt tungt, men ett väldigt, väldigt viktigt avsnitt. Mm. Det här är ett avsnitt som kommer kunna förmedla kunskap så att något sånt här förhoppningsvis aldrig händer igen.
Precis.
Och vi ska ju snart prata om den här natten, den 29 oktober 1998. Men innan det så tänkte vi att vi ska prata lite om dig.
Nej.
Kan inte du berätta, vart växte du upp?
Jag växte upp i Hisingsbacka i Göteborg. Mm. Med min mamma, pappa och 2 systrar. Och ja, där växte jag upp. Och bodde där, eller jag har bott där i hela mitt liv i Göteborg. Men i Backa bodde jag upp tills jag var 24, tror jag.
Och hur var du som barn?
Oj, hur var jag? Envis, väldigt galen, klättrade överallt, satt aldrig still. Inte likt mig idag. Idag vill jag helst sitta. Så att ja, jag var lite galen. Det var jag. Lite en wild child.
Men du växte upp, du blev tonåring. Vilka brukar du umgås med då?
Alltså det var som skillnad för att när jag var liten, alltså upp till jag var 13, så var jag liksom den som var mobbad, väldigt utanför, vi hade väldigt dåligt ställt, pappa var alkoholist, så att det var väldigt tuff uppväxt. Jag hade det väldigt jobbigt och hade liksom aldrig de här fina kläderna som alla andra hade, jag hade aldrig nya kläder, så att jag var lite den som ingen ville vara med. Men sen lärde jag ju känna Norden och då ändrades allt.
Mm. Och hur träffades ni?
Detta är ju så roligt för att först hade jag faktiskt kollat in hans bror.
Sorry!
Sorry! Hemskt nog. Och jag tyckte liksom han var jättesnygg för att både han och hans storebror var väldigt populära. Det var liksom the popular guys som alla ville vara med och alla tyckte var bra. Och de kallades för Bruce Lee-bröderna för att de tränade väldigt mycket taekwondo och kampsport. Ja, de var coola helt enkelt. Och det var ju inte jag. Så att, som sagt, först lärde jag känna hans bror. Och det var genom ett disco som vi brukade ha i tonåren i Hisingsbacka som var varje helg. Och dit gick ju alla och det kom folk från hela Göteborg till det disco, tonåringar. Och det var så kul och det var liksom en grej. Man skulle ju ordning sig, träffa pojkar, dansa och så. Men hans bror kollade ju aldrig på mig så det var inte lika kul. Men
Sen en dag så kom hans bror, Norden. Och då ändrade jag min uppfattning och tyckte att han var ju jättesnygg. Han var så mycket snyggare än sin bror. Och det var någonting med hans leende, så jag liksom drog mig till honom jättemycket och sa det till mina vänner att gud vad snygg han är liksom. Men i mitt huvud var det liksom way out of my league. Alltså jag skulle aldrig kunna få honom. Vi var från så två olika världar. Men med tiden så blev det att väldigt många gemensamma vänner började umgås lite mer. Alltså killkompisar som jag hade växt upp med umgicks med honom och hans bror. Så det blev att jag lite slank in i den passin där lite. Och det var så jag liksom fick möjligheten att vara lite mer med Norden. Och sen en dag så var vi på ett disco i Hammarkullen i Göteborg. Och den dagen sa jag det, vad det än är, jag ska få honom. Alltså jag ska flirta med honom och jag ska dansa och jag ska göra allt jag kan. Och han tittade på mig, log lite, så jag tänkte, han tittar ändå på mig. Mina vänner sa, men titta, han är intresserad, men han skulle spela lite svårfångad också.
Såklart.
Ja, så jag bara, gudarna, jag vet inte vad jag ska göra. Så jag klädde upp mig till max och lånade kläder av vänner och försökte vara jättefin. Och en dag så tror jag det var rent tur, för att hans bror hade träffat en tjej den kvällen som han var intresserad av. Parash då, hans storebror. Och han ville gärna gå med, ville att den här tjejen skulle gå med hem. Men den här tjejen var från Jugoslavien och hon hade väldigt stränga föräldrar. Så hon fick ju inte lov att gå med hem till en pojke. Så då bad hon mig, lucky me, följa med och säga att hon skulle hem till mig. Vilket jag sa, absolut, det gör jag. Så jag var ju världens gladaste. Så vi åkte hem vi fyra. Jag, hans bror och den här tjejen. Och Norden. Och när vi kommer hem till dem så förstår jag ju att vi ska sova där. Så jag var jättenervös. Hans bror låg liksom i samma rum fast i en säng med den här flickan då. Och vi låg i en madrass på golvet i samma rum. Och jag stod ju liksom och kunde knappt andas, vet jag. Jag kunde liksom inte andas för jag var så nervös. Och jag bara tänkte, herregud, hoppas sitter jag har dålig andedräkt. Och han låg, helt plötsligt lägger han sig liksom nos mot nos med mig. Och verkligen stirrar på mig. Så att jag trodde mitt hjärta rusade 1 miljon bits per sekund. Och jag bara tänkte, herregud, nu händer något. Herregud, nu kommer han kyssa mig. Men så vände han sig om. Och jag bara, va? Vad hände? Och så tänkte jag för en sekund, men det var väl för bra för att vara sant liksom. Men sen så vände han sig tillbaka. Och kysste mig. Och det var, i mitt huvud var det bara, det här händer inte. Det är inte på riktigt. Alltså händer detta mig? Kysser den här killen mig? Den här populära, snygga killen kysser mig? Och det bara pirrade hela kroppen på mig, så att det var något helt nytt för mig, en helt ny känsla. Och efter det så var mitt liv mycket bättre.
Och hur är Norden?
Ah, wow. Han var så här dreamy. Alltså han var ju lite så här solbrun, om man tänker. Han var ju från Nepal, som ligger mellan Indien och Kina. Så att det är lite mörkt, men också lite asiatiskt. Så det var, han var riktigt snygg. Och så hade han världens vitaste tänder och jättefint leende. Och sen var han ju väldigt vältränad, eftersom att han tränar väldigt mycket. Så att han var världens snällaste. Han liksom ville hjälpa allt och alla. Och många såg ju upp till honom. Det var liksom bröderna som folk såg upp till, som hade kanske en stökig bakgrund, men de vände sig till dem för att prata. Så att de var väldigt kända för det. Att de liksom var väldigt kloka, kunde vara lite mer mognare än andra ungdomar. Tänkte på ett bättre sätt. Och det gjorde ju så att jag blev väldigt intresserad. För att eftersom jag själv såg mig själv så nere som person, så var det för mig lite konstigt. Varför tittar han på mig? Men det gjorde han till slut.
Och vad brukade ni göra tillsammans?
Alltså, vi dejtade ju, om man säger så. Så att han brukade ju alltid åka till Helsingborg, för det var där han bodde innan han flyttade till Göteborg. Så han hade sin styrpappa och sin mamma i den tiden kvar i Helsingborg. Så då brukade han åka dit och jobba över helgen i sin styrpappas datorbutik och tjäna lite pengar, och sen för att komma hem och bjuda mig. Och då kunde vi gå och äta mat, eller vi kunde gå på bio, och vi gjorde lite olika saker. Vi gick till Liseberg. Men det hela började ju med att vi dejtade bara, utan att vara tillsammans officiellt. Så jag ville ju bara bli ihop med honom. Det var ju drömmen liksom, att bli ihop med honom. Och en dag så säger han till mig, för att han hade visat mig ett ställe i ett berg i Göteborg, där nära jag bodde. Och jag brukade springa där. Så han sa till mig, jag har ett favoritställe här som jag älskar. Titta på utsikten och när jag vill vara för mig själv. Så jag bara, okej. Så han bara, jag vill ta dig dit. Jag bara, aha. Ja, vill han visa mig det, då måste det ju betyda någonting. Så vi gick dit, och det var så här jättesolig varm dag, början av våren. Och han tittade på mig, och alltså det var så här jättefint och romantiskt, för att han liksom började prata om vem jag var. Han bara, jag ser dig, men jag ser dig på ett annat sätt. Han bara, jag vet att du är så missförstådd. Och då började jag ju gråta och bara, okej, han ser mig som någon annan ingen har sett. Och då sa han det, att jag tog liksom min hand och räckte ut handen, och för jag satt ner i liksom en sten. Så tog jag hans hand och så sa han det, vill du bli ihop med mig?
Mm.
Så då sa jag det, jag bara grät och jag bara, ja, verkligen. Och efter det så ändrades mitt liv. Det blev så annorlunda, för jag var från den här tjejen som ingen ville vara med, till helt plötsligt var jag tillsammans med den populära killen som alla ville vara med. Så helt plötsligt blev jag ju accepterad. Helt plötsligt ville alla vara med mig. Jag var omtyckt helt plötsligt. Jag var okej att vara med. Så jag kände att jag var någon helt plötsligt.
Och hur gammal var du när ni träffades?
Jag var 15.
Mm. Och hur gammal var han?
Han var 17.
Mm. Och hur utvecklades er relation efter detta?
Det blev ju att vi började göra jättemycket tillsammans med ett helt gäng. Han hade ju liksom massa vänner. Jag hade mina vänner som helt plötsligt blev involverade i det här gänget. Så till slut var vi ju ett gäng kompisar på 30 personer som umgicks hela tiden. Och vi kunde sitta på somrarna, du vet, och ha gitarren, och de sjung och på sommarkvällarna, och det var så mysigt liksom. Vi gjorde jättemysiga saker tillsammans. Och vi gick liksom på diskot på helgerna och dansa, och vi kunde gå på bio, vi kunde gå bada. Vi gjorde allt möjligt. Alltså det var ett otroligt fint förhållande. Och när jag gick ju i högstadiet den tiden i Brunnsboskolan i Göteborg, då hade ju jag en mobbare där som, alltså en kille som var fruktansvärt jobbig. Men så fort han fick veta att jag var tillsammans med min kille med Norden, och jag sa till den här mobbaren att ja, det är min pojkvän. Då sa han det, va? Är han tillsammans med dig? Ja, sa jag. Så jag berättade detta för Norden och berättade hur jobbig han har varit mot mig och sådär. Så att han dök upp i min skola och satte den här lilla pojken på plats, så han aldrig mer tittade ner på mig. Och efter det var han så snäll mot mig. Så det var skönt. För då kände jag att nu har jag någon som faktiskt ställer upp för mig. Som jag har någon vid min sida. Så att det var jätteskönt. Och Norden var ju alltid där som min säkerhet. För att jag hade ju inte min pappa. Min pappa var väldigt våldsam. Och han var inte alls snäll när han drack. Så att Norden var ju verkligen min escape. Det var det lugnet jag fick i mitt liv. Där jag bara kunde se att jag var värd så mycket mer än vad jag trodde. Han var ju en hopplös romantiker. Och jag hade blivit sjuk på våran årsdag. Så jag hade halsfluss. Så vi hade ju planerat att vi skulle ha en romantisk middag. Så då sa jag till honom, men älskling, jag är jättesjuk. Okej, och då sa han, men jag kryar på dig och så ska vi försöka göra detta en annan dag. Så jag var ju lite ledsen. Men sen några timmar senare så klingade det på dörren. Och då var det han och hans storebror. Och då kom de och sjöng för mig. Med en jättebukett röda rosor. Och så här cellofan och brudslöja, för det älskade jag. Och jag fick alltid såna fina buketter av honom. Och då började sjunga bara, I just came to say I love you. Det var så jävla fint. Så gulligt. Alltså liksom, vem gör så? Och hans bror i bakgrunden är bara, du.
Nej, vad gulligt.
Ja, men det var så gulligt. Och jag bara grät. Jag bara, nej, men detta var det finaste någon har gjort för mig. Så att, så var han. Han var en riktig romantiker. Han skulle alltid visa mig hur mycket han älskar mig. Och han gjorde saker som var bara så gulliga.
Och hur ser er relation ut när du är 17?
Han åkte till Nepal precis innan branden var. För att träffa sin pappa för första gången. Så han åkte dit, var där i en månad. Och under den tiden fick jag jättefina brev av han. Och så, men när han kom tillbaka så märkte jag att något hade hänt. Han var liksom arg på mig och ville inte berätta vad det var. Och gjorde slut. Och jag var totalt förstörd. För mig var det jordens ände liksom, att han gjorde slut med mig. Och jag förstod inte varför. Och liksom, vad är det som har hänt? Och sen, efter en tid, så märkte jag att jag inte hade fått min menstruation. Så att vi tog ju ett test. Och det visade sig att jag var gravid. Så när jag får reda på att jag är med barn, för då var jag några veckor och jag berättade detta för honom, så försökte vi prata, för att han hade inte pratat med mig på 2 månader. Och jag försökte ju gå efter honom som en liten hundvalp. Men det hjälpte inte. Han ville inte prata med mig. Och sen, precis innan branden var, då ringde han mig. Och sa det att, jag är så ledsen, sa han, att jag inte trodde på dig. Och att du inte har gjort någonting. Vad pratar de? Då hade ju någon sagt till honom att jag hade varit otrogen mot honom när han var i Nepal.
Aha.
Och hittat på det. Jag bara, men va? Jag bara, det är inte sant. Jag skulle aldrig göra det. Alltså, min familj kan ju... Jag har inte ens varit ute. Han bara, nej, jag fick veta nu att det inte var sant. Och då fick jag veta att den som hade sagt detta var hans brors tjej. För att hon och jag, vi tyckte ju inte om varandra så mycket. Och för att jag och Nordens mamma blev jättenära. Medans hon och hans mamma inte alls kom överens. Så hon var lite avundsjuk på mig att vi hade den här relationen och inte hon hade den. Så då hade hon ju försökt att förstöra för oss. Men sen hade hon tydligen erkänt då att det inte var sant. Och han frågade mig, älskar du mig fortfarande? Och jag sa det, men till månen och tillbaka. Och då sa han, men då kommer vi ordna detta. Och jag kommer aldrig mer lyssna på henne. Och jag kommer prata med detta med min bror när jag kommer hem. Och jag sa det, okej. Okay. Så han var ju i Helsingborg. För att jobba lite innan festen. Och då bad ju jag han komma. För att vara på festen. Så egentligen skulle han inte ha varit här. Han skulle ha varit i Helsingborg. Men eftersom vi ville fixa det så behövde vi träffas.
Kan du berätta om den här festen? Vad är det för fest?
Ja, alltså under våran period då när vi hade alla dessa vänner så hade vi alltid lokaler som vi hyrde för att fira varandras födelsedagar. Eller liksom mål i livet som någon hade åstadkommit. Så vi gjorde alltid en stor grej utav det för att stötta varandra liksom. Men varje fest var lite katastrofal. Så varje fest vi hade så var det för att under den tiden var det liksom lite territorium, jättelöjligt egentligen. Men det var liksom backa gentemot biskop, det var jättelöjligt. Det var lite rivalitet mellan de här två olika ställena. Så när vi hade fester så brukade de gärna vilja komma och förstöra och vilja bråka och såna här saker. Så det var egentligen bara en av alla fester vi skulle ha. Det var en av vännerna som fyllde år. Så vi skulle liksom fira honom och göra en fest som vi alltid hade gjort. Så att detta var ju planerat och det var bara planerat som en vanlig fest, som alla andra. Problemet var att under den här tiden då hade vi ju redan börjat första ring på gymnasiet. Norden gick i andra ring i gymnasiet. Eller förlåt, tredje ring. Så jag gick sista året och jag gick första året. Så det var lite olika åldrar då som vi umgicks med liksom. Allt från 17 till 20 år. Så när vi skulle ha den här festen så hade vi gjort en liten inbjudningskort om man säger så här. En liten broschyr. Problemet var att folk på gymnasiet hade börjat kopiera de här broschyrerna och börjat lämna ut dem till allt och alla i alla gymnasieskolor och i stan. Så det blev ju en väldans spridning om den här festen som inte skulle ske liksom. Det var inte det som var meningen. Så vi hade hyrt den här lokalen som var Makedonska föreningen då i Backaplan. Allting verkade bra. Vi visste ju inte om hur mycket detta hade kopierats då innan. Vi visste inte att det hade blivit sån stor spridning. Jag hade sett i min skola att folk stod och delade ut detta. Så jag hade ringt Norden och sagt det. Du bara så du vet, säg till han som fyllde år att de håller på att kopiera de här inbjudan. Och han bara okej. Okay. Det var inget mer med det liksom. Ingen tänkte mer på det. Och den här perioden hade ju en av Nordens bästa vänner, Dennis, han hade ju sin tjej Veronica, som vi umgicks med väldigt mycket, par och par. Men de hade också gjort slut under den här perioden och bråkat. Så vi tyckte, jag och Norden, att det var en bra idé att försöka få ihop dem igen på festen. Så då sa jag att jag har lovat Veronica att gå med henne, så att jag måste gå. Så kan du inte snälla komma på festen? För att han hade inte tänkt att gå eftersom att han var i Helsingborg. Men jag kommer liksom. Så jag bara, men jättebra. Så kan vi liksom försöka fixa ihop de här två då på festen. Ja, men det låter bra. Och sen så kom Veronica hem till mig. Vi gjorde ordning oss. Vi klädde oss jättefint. Jag hade lånat en jättefin kavaj av en vän som var så där supersnygg. Och en topp som Norden älskade. Den var så här limegrön. Det låter hemskt men den var snygg. Och jag var liksom solbrun. För den tiden pressade man solarium en hel del. Och alla var liksom jättetaggade på den här festen. Det skulle liksom bli en grej. Och många som man inte hade träffat på ett tag skulle komma. Och det var liksom, man såg fram emot detta liksom. Men hela den dagen var konstig för mig. För efter jag hade pratat med Norden så fick jag en som en smäll i min mage. Och bara blev rädd från ingenstans. Jätterädd. Och jag visste inte för vad. Jag förstod inte riktigt vad det var med mig. Jag tänkte att jag kanske var nervös för att jag skulle träffa honom. Så jag gick runt och försökte liksom distrahera mig själv genom att göra ordning mig, locka håret. Men jag sa till min mamma, för att hon sa det, vad är det med dig? Du verkar nervös. Så det, men jag tror att det är för att jag ska träffa Norden. Jag vet inte, men det är någonting som känns fel. Det känns bara jättefel. Hon bara, vad är det som känns fel? Nej, men det bara känns som att det kommer börja brinna och bli en katastrof.
Ja, du sa det.
Jag sa de orden. Och än idag fattar jag inte varför jag inte lyssnar på mig själv.
Nej.
För det var ju min instinkt som sa till mig. För det var hela min kropp skrek. Gå inte.
Vad händer sen?
Under den här perioden så var ju min syster höggravid med sin dotter. Och hon skulle ju gå. Och jag bara, gå inte, för att jag har en jättedålig känsla. Och kommer det bli skit som det brukar bli och du är höggravid, så kan det hända dig någonting. Så gå inte. Stanna hemma. Och i sista sekunden så fick jag henne, och faktiskt övertygade jag henne att stanna hemma. Tack gode Gud. Och den här tiden bodde jag i ett höghus på 7:e våningen. Så när jag trycker på hissen för att vi ska åka ner, så stoppar min mamma handen på dörren och säger, gå inte. Om du känner så här starkt att någonting kommer gå fel, så gå inte. Så jag tror på något sätt så visste mamma också. Och jag gick emot hela mig och sa, jag måste gå. För jag måste träffa Norden, jag har lovat. Men jag ville inte gå. Jag ville vända tillbaka hem. Och medans vi går mot hållplatsen, så bara känner jag att jag observerar allt. Liksom, det var så kallt den här kvällen. Det är som det är idag, minusgrader. Man såg liksom hur röken kom ut ur din mun. Det liksom, alla detaljer observerade jag för någon anledning. Och det var lite som, du vet, när du har de här dagarna där det känns som att du inte är där, fast du är där. Och det känns som att allting är en dimma. Så var den dagen. Och jag bara liksom försökte vakna, liksom bara, men skärp dig, bara vakna till. För jag kunde inte liksom koncentrera mig på vad alla sa. För när vi kommer till hållplatsen så ser jag Norden. Då ville han överraska mig, och vad hade den varit på väg hit till Göteborg. Så jag blev ju glad och jag kramade han, och han hade sin jättefina rock på sig som jag älskade. Det var en sån här svart rock och sina fina byxor, för han var alltid jättefinklädd. Väst och blå sidenskjorta och liksom, ja, så snygg. Och jag kramade han, men det var så här jättekonstig känsla. Så träffade vi på flera av våra vänner. Och vi alla hälsade, vi gick på bussen. Och när vi sitter på bussen så hör jag, så jag ser allas mun röra sig. Men jag hör inte vad någon säger. För det var som att jag inte var där. Och hela tiden tänkte jag bara, men varför kan jag inte komma ur den här dimman liksom? Varför kan jag inte njuta av den här kvällen? Så jag var lite irriterad på mig själv att jag inte riktigt njöt utav det. Men så när vi går av bussen så tittar jag på Norden och vi tittar på varandra. Och han bara, är du glad? Jag bara, ja, jag är jätteglad och att du är här och sådär. Och han bad om ursäkt och jag är så tacksam för ändå att jag träffar honom. Och han säger att han älskar mig och han säger att jag älskar honom. Och när vi går mot lokalen så ser vi, alltså vi ser massor med människor. Och då menar jag massor, alltså kön var flera meter ut. Och vi bara tittade på varandra och tänkte, vad i helskotta? Varför är det så mycket folk? Men när vi går framåt så får ju vi gå före i kön, för att Norden kände ju, det var ju hans väns fest. Så vi fick ju gå före och då blev folk lite irriterade och vi gick in. Och då var klockan ungefär 9:50. Jag träffade min kompis i garderoben. Jag är jätteglad att se han. Han var en av gänget. Och han skulle ta emot jackor. Jag bara, stackaren, får inte du dansa ikväll? Ska du ta emot jackor? Och sen skrattade vi. Men det var ändå, jag kunde inte riktigt ta in glädjen den dagen. Det var jättekonstigt.
För du har fortfarande en dålig magkänsla?
Jag har fortfarande en jättedålig känsla.
Berättar du för någon om den här känslan?
Bara för min mamma.
Varför berättar
min syster.
Varför berättar du inte för någon annan, tror du?
Jag vet inte. Jag tror att jag inte ville att folk skulle tro att jag var galen eller vill jag förstöra stämningen på något sätt. Tänkte att folk kommer säkert tycka, men gud, nu ska hon förstöra stämningen här. Det ska ju vara så kul idag.
Men det är ändå födelsedagsfest.
Exakt. Man försökte övertyga sig själv om att man släppte bara, det är inget fel liksom. Men det var någonting som skrek inom mig, gå härifrån.
Kan du beskriva hur lokalen ser ut?
Och när vi kommer in så är det liksom som en stor fyrkant, om man säger så. Väldigt högt tak. Och rakt fram är DJ-bås med en DJ och så en stor krona på taket. Som en kristallkrona ungefär. Det är det jag hinner se. Och jag bara ser massa människor. Så direkt blev man bara genomsvettig. Det var så varmt. Och jag sa till Norden i en sekund, för vi går in och det var så varmt. Och jag bara, herregud, varför är det så himla varmt? Och han sa, nej men det är ju så mycket folk. Och det är säkert därför. Men kom, vi går och dansar. Och vi försöker gå in. Men det är liksom väldigt mycket folk. Så man får knö lite. Jag försöker hålla Nordens hand. Sen pussar han mig och släpper mig för att han ska gå och hälsa på folk. Man skulle hälsa på alla hej. Men jag kände inte för det. Jag stod bara där och tittade på honom. Tittade runt omkring mig. Och det var som att jag hörde inte något ljud. Men jag såg alla liksom smunnar röra sig. Folk ler. Ser glada ut. Varför kan inte jag vara glad? Varför var jag så himla nere liksom? Men sen så försöker jag tvinga mig själv liksom att, men kom igen nu, du försöker ha kul nu bara. Jag tittar på Norden och jag ser att han skrattar och hälsar på vänner. Han tittar på mig och blinkar. Och sen så säger jag, känner jag att det besvider jättemycket i mina ögon. Och jag bara tänkte, men gud alltså, vad det svider i ögonen, säger jag till min tjejkompis. Jag bara, så jag känner också det. Jag bara, men vad fan alltså, det gör denna ont. Och då plötsligt så ramlar det här lampan ner från taket.
Kristallkronan, ja. Där? Okej.
Okay. Så då skrek ju alla, och liksom musiken stannade en sekund. Så där blev jag lite sådär rädd och jag tänkte, vad i helvete, hur ramlar den ner liksom? Och då säger DJ:n, det är lugnt, det är ingen fara, den hade ramlat ner men det hände ingenting liksom. Så jag bara okej, okay. Så jag tänkte det kanske var det jag hade en känsla över. Men sen satte jag musiken på igen och folk fortsatte dansa.
Verkar det vara någon annan som märker det här, att det svider i ögonen?
Nej, jag ser inte att någon annan reagerar förutom att jag säger till min tjejkompis och hon känner detsamma. Men hon kände inte lika mycket som mig. För sen började mina ögon tåra. Började tårarna rinna. För att det sved så mycket. Så jag bara, nej men alltså, titta mina ögon. Det här är inte rätt, det är någonting som har hänt. Så jag tänkte att de hade sprutat tårgas. För det har hänt ett par gånger i festerna innan. Så precis när jag tar hennes hand, samtidigt kollar jag bak och ser att DJ:n går mot nödutgången. Varför han fick för sig att göra det vet jag inte. Men jag minns bara att han öppnade den dörren. Och då bara flög en stor våg av eld upp mot taket. Det blev liksom som en explosion som bara åkte ut mot hela rummet. Det enda du ser är eld över hela taket. Och alltså det enda jag tänkte bara, vad fan är det som händer? Det här händer inte. Du fattar inte riktigt. Du är där men du är inte där. Och jag bara håller i min väninnas hand och hon bara, släpp inte mig vad den gör. Jag bara nej. Så vi liksom verkligen tar tag i varandras händer. Jag försöker kolla vart Norden är. Men då börjar lamporna poppa så du hör bara pang, pang, pang. Så alla glödlampor börjar gå sönder.
Och hur är stämningen nu bland de andra?
Då hör du bara skrik. Då börjar folk skrika. Folk börjar få panik. För att du kände den här värmen som var så intensiv. Och en rök som gjorde att hela ditt inre bara brann. Alltså det sved så mycket. Det gjorde så ont. Det var som att du tog ett andetag av, som att du nästan hade frätes under hela din hals och dina lungor. Så att du liksom vill inte andas. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Går det att beskriva hur varmt det var?
Du tänker att när du är en bastu, och du vet när det blir så varmt att du känner bara jag vill ut härifrån nu. Ja, men kanske dubbelt så varmt.
Oh.
Så du får bara ren panik. Det är liksom, du bara är blöt. Det bara rinner av dig. Du, hela du är genomsvettig. Det var kläder smälte ju på din kropp. Jag vet att jag kom ut. Jag hade ju på mig en jumpsuit och en kavaj. Men jag kom inte ut med kavajen. Jag kom bara ut med halva min jumpsuit. Och så jag hade BH och underdelen kvar. Hade jag på min jumpsuit. Så det var det jag kom ut med.
För det andra hade smält.
Det andra hade smält och förstörts. Så att det var ju många som fick skador på grund av kläderna. För att materialet åkte in i huden. På grund av värmen. Så varmt var det. Och det enda jag tänker är, men detta händer inte. Det här händer ju bara på filmer. Detta händer inte på riktigt. Och min hand börjar glida ifrån min väninna. Och jag bara hör hur alla skriker. Och det bara dras. Och alla står och drar i varandra. Och drar i håret på mig. Jag känner att någon liksom boxar mig. Och jag känner att någon drar i mitt hår. Så till slut hamnar jag ner på marken. Och jag hamnade på en sån himla konstig position så att min liksom, det var som att jag var i split. fast jag var bak med ryggen bak. Och min hand, jag hade en handväska och den hade, kändes som att den hade fastnat i någonting. Så att min hand var fast mot golvet så jag kunde inte liksom lyfta armen. Och då tappade jag min väninnas hand. Och då jag såg ingenting. Det var kolsvart. Det enda du såg var elden på taket och du bara kände den här plastiga röken och hörde folk skrika.
Är du fortfarande i det stora rummet då?
Fortfarande i det stora rummet.
Ja.
Jag vet att när vi vände oss om i början så såg jag att det var en utgång längst fram. Men vi kom aldrig dit. Det blev blockerat ganska fort av att folk sprang och började staplas på varann. Så att det blev som en blockering av kroppar. Så att vi hittade inte utgången. Så jag vet att jag sa, var är utgången? Var är utgången? Släpp ut mig. För på något sätt fick jag för mig att jag var instängd. För det kändes som att du var instängd. Jag trodde någon hade stängt den. För det var svart. Och man såg inte utgången. Och sen hör jag bara att folk börjar be. Och be böner i olika språk. Och jag bara liksom tänker för mig själv samtidigt som jag hör detta. Bara, vad fan är det som händer? Så detta händer ju inte på riktigt. Snälla, bara låt mig vakna. Låt mig vakna för detta är en dålig dröm. Det är en dålig film. Detta händer inte. Det var så svårt att ta in att detta hände på riktigt.
Det är när du ligger på golvet?
Ja.
Ja. När du hamnar på golvet, är det folk som kliver på dig då?
Ja. Folk var så desperata. De tog tag i dig liksom och drog i dig. Och jag vet att jag också sa, snälla hjälp mig. Jag bara hjälp mig upp bara, sen klarar jag mig själv. Bara hjälp mig upp så klarar jag mig själv. Men ingen ville hjälpa mig. För alla ville bara komma ut.
Hann du märka något av att det blev en propp i dörren?
Ja, jag såg liksom hur det blev. Om du tänker ljuset i tunneln. Du tänker den imagen när du ser en öppen dörr. Och det säger att du är ett svart rum och någon öppnar dörren. Så ser ju du ljuset, eller hur? Så var det när vi var där inne. Men sen blev det svart. För att du såg att kroppen, liksom kropparna staplades. Så blev det som ett litet berg. Och kroppar. Så det blev helt svart till slut. För att högen blev så hög.
Och det var till huvudentrén?
Ja. Eller?
Hur smal var den korridoren som ledde till den dörren?
Ja, det är som en vanlig lägenhetsdörr. Inte större än så. Så det var inte mycket att komma ut på. Därför var det så många som hoppade ut genom fönstret. Gjorde sönder fönster. Jag hade ju två nära vänner till mig som gick bort i garderoben. Och jag vet inte om de hade kunnat ta sig ut för att jag vet att killen han hade slängt ner halsdukar och sånt som var människor, knutit dem och kastat ner dem från fönstret för att klättra ner. Men hon var så höjdrädd så hon vågade inte och då valde han att stanna med henne. Så de hittar ju märket av deras aska på väggen som de fotade och la vid deras grav sen. Så det var ju jobbigt att höra.
Ja.
Och jag tänker att nu kommer inte jag härifrån. Nu, detta, så här dör jag. Detta är det sista jag kommer göra. Och sen måste jag ha tuppat av. För sen vet jag bara att jag ser att polisen kommer hem till mina föräldrar. Och meddelar att jag är död. Och sen ser jag massa polishelikoptrar, poliser, sirener, ambulanser utanför lokalen. Detta är vad jag ser. Och sen vaknar jag till. Antagligen igen. Och då fick jag som någon övre makt över mig att jag tänkte att jag måste ta mig härifrån.
Hur många är det som är kvar inne i lokalen då?
Vi är fortfarande över 100 personer inne. tror vi var till och med 150 personer inne fortfarande.
Men vad hör du när du vaknar till igen?
Då börjar jag höra väldigt mycket telefon som ringer. Telefonmobiler som ringer konstant. Jag hör folk gråta och säga Gud, snälla hjälp mig. Jag vill inte dö. Folk som ringer sina föräldrar och säger hej då. Och jag står och liksom försöker analysera vart jag är. För jag vet inte vart jag är i lokalen. Jag vet inte vart jag ligger någonstans. Och sen känner jag bara att jag fick som en känsla av att jag måste ta mig på något sätt upp härifrån. Samtidigt var det ju det som räddade mig. Att det låg folk över mig.
Ja.
Så de skyddade mig. Men sen var det en tjej som på något sätt var framför mig, eller ovanför mig, på mig. Och jag tar i mina fingrar i hennes mun för att försöka med min ena hand ta mig upp och få loss min andra hand som ligger fast. Och sen lyckas jag få loss min hand. Och då vet jag inte hur jag kommer ihåg när jag var liten att vi gick till brandstationen med skolan. Att man skulle ta korta andetag ut mest. Så. Och andas i någonting. Sakta. På något sätt så får jag för mig att ta min tröja. Och ta från armbågen till vristen. Och håller så här. Så att det blir som en tub.
Wow.
Som jag andas i sakta. Och det gör tillräckligt så att jag kan lyfta mig upp. Hjälp av den här tjejen som jag tyvärr fick dra ner. Och för det var verkligen du eller jag i den tidpunkten. Och jag bara står, vet att jag får upp mig själv. Att till slut står jag på knäna. Och den här tjejen bredvid mig tar tag i min hand. Vem det är vet jag inte än idag. Men det är någon som håller min hand och hon säger kom vi ber. Hon börjar be på något språk som jag inte visste vad det var. Men sen blev hennes hand slapp. Så jag vet inte om den här tjejen lever idag eller om hon inte lever idag. Jag har inte en aning. Och sen hör jag någon säga rädda Anneli. Och jag vet än idag inte om det var Norden. I mitt huvud var det Norden jag hörde.
För det var ju ditt namn på
exakt.
Den tiden.
Ja. Och jag tänkte det måste ju vara han. För det var hans röst. Och jag hör bara rädda Anneli. Men vart det kommer ifrån vet jag inte om det var från sidan. För jag visste inte riktigt vart jag var.
Men kan du se någonting för all rök?
Ser ingenting. Det är kolsvart.
Kan du fortfarande se lågorna?
Jag kan fortfarande se lågorna. Men sen känner jag vatten på mig. Och då var det tydligen brandkåren som var där. Och försökte släcka elden. Sen minns jag inte så mycket mer. Mer än att jag står och tänker. Hur ska jag gå ut härifrån? Men helt plötsligt så hör jag rädda Anneli. Och sen tar någon tag i mig. Och drar ut mig. Och jag var helt i chock för att jag fattade inte riktigt att jag var på väg ut. För det var så overkligt allting. Och jag bara tänkte, är jag på väg ut eller inte? Och då ser jag att det är Dennis, Nordens kompis, som drar ut mig. Och efter det så tänkte jag bara, Norden, du måste hämta Norden. Men jag tuppar av. Så när jag vaknar till är jag i ambulansen redan. Så jag förstod inte riktigt mycket där.
Men när du blir utdragen, har du hunnit ta dig till den här korridoren då? Eller är du fortfarande i det stora rummet?
Jag är fortfarande i det stora rummet.
Ja.
Så han hade gått in, fick jag veta i efterhand. Och tagit ut ganska många människor.
Ja.
Och det var flera av dem, som av mina vänner, som gick tillbaka in. Men som inte tog sig ut. Men de gjorde det för att hjälpa andra.
Gud vad fint.
Mm. Men man var lite arg på dem då. Varför fick du tillbaka in?
Ja.
Men det var ju deras sätt också. Att vara. De skulle alltid hjälpa andra.
Men du sa att du vaknade till i ambulansen.
Mm.
Vad känner du då?
Jag står fortfarande i mitt huvud och tänker. Är detta på riktigt? Men jag minns bara att jag åker i ambulansen. Och jag vet att jag ropade efter Norden. För det var det enda jag hade i mitt huvud. Var är Norden? Så Norden, det var de enda jag frågade efter. Men jag fick ju ingen svar. Och sen kom jag till sjukhuset. Det var som en dimma faktiskt det där, för att varje gång jag vaknade var det som att någon ny namn kom upp. Jag förlorade ju så många barndomsvänner. Det var ju folk jag hade växt upp med hela mitt liv. Vi har gått i förskolan ihop liksom och umgåtts i 15 år varje dag. Så att det var svårt att ta in liksom just då allt som hade hänt med mig. För att man bara tänkte på allt annat som hade hänt med alla andra. Och jag hade ju fått väldigt mycket kolförgiftning. Och jag såg inte på en månad, för min ögonyta hade smält. Och ja, sen hade jag fysiska skador.
Vad det för något?
Jag fick ju, ja, nummer ett förlorade jag ju mitt barn. Tyvärr. Eller vårt barn. Jag hade en klack som hade spruckit upp här på huvudet. Så jag har ett ärr fortfarande här. Och hade blod i munnen. Det hade liksom någon som hade gjort en klack i. Eller en fot eller något som hade spruckit upp min läpp. Men sen var det mest första graders brännskada bara. Så att jag hade bubblor och blåsor överallt. Men mest syns det inte om du tittar på mig. Det är mer om jag solar så har jag väldigt mycket fläckar överallt på grund av de här första graders skadorna som förstörde huden. Men det är ju inte mycket jämfört med vad andra hade. Så jag klarade mig jädrigt lindrigt undan.
För att du låg
under? För att jag låg underst.
Mm.
Så de sa det. Tyvärr, men det som räddade dig, eller bra för dig, var ju just att du hamnade underst. Så att deras kroppar räddade ditt liv.
Vet du hur många ungefär som låg på dig?
Inte en aning.
Nej.
Det kändes som en väldig vikt. Så jag vet när jag reste mig upp att jag i alla fall fick tag i 5 personer.
Oh.
Så att jag vet att det var ett par stycken. Det var lite som en hög över. Så det vet jag. Sen vet jag inte hur lång tid det gick tills min mamma dyker upp och min syster. Och de bara gråter. För de säger att när vi såg dig så kände vi inte igen dig. Du var helt svart. Jag hade ju massa tuggummin i mitt hår. Från folk, för att tuggummit smälte ju i din mun av värmen. Och blev som vatten. Mitt tuggummi hade ju smält. Så att alla andra gjorde väl också det. Så jag hade så många tuggummin i mitt hår. Och hon sa det gick inte att se att det var du. Om inte det var för att sköterskan sa att det var du. Och sen minns inte jag så mycket mer. För att jag var väldigt mycket upp och ner i att jag vaknade och tuppade av första natten. Men när jag väl vaknade till och mådde lite bättre, så var ju det enda min tanke var i Norden. I mitt huvud var ju han ute. Alltså att alla hade klarat sig. Jag visste ju inte vem som var borta och inte. Det visste ingen då. Och ingen visste vart Norden var. Min mamma sa vi försöker hitta han. I vilket sjukhus, om han är på sjukhuset, vart han är. Men vi vet inte. För tydligen har folk blivit skickade över hela Sverige. Jag tänkte okej, men ni måste hitta honom. Och jag känner mig att jag håller på att bli galen. För jag får ju utbrott. Jag gjorde sönder spegeln på sjukhuset för att jag ville ju gå därifrån. Jag bara släpp ut mig. Jag vill hem nu. Jag måste hitta Norden och mina vänner. Så till slut så kom min pappa. Och den tiden, pappa hade ju förlorat sitt körkort med tanke på att han var alkoholist. Och han hade ju ingen, han hade bil, men han hade ingen körkort. Så jag skriker på min pappa, du hittar honom. Om du någon gång har älskat mig så går du och hittar honom. Och min pappa går och letar. Och min pappa kör utan körkort runt hela Sverige och åker till alla möjliga sjukhus. Men när jag kommer tillbaka efter 2 dagar, jag hittar inte honom. Då blev jag desperat. Jag sa till läkaren, nu går jag härifrån. Jag skiter i vad som händer med mig. Jag går härifrån. Och då sa de, vi kan inte släppa hem dig. För om det händer det något, då är det inte vårt ansvar. Nej, sa det, skiter jag i. Jag ska hem. Och då fick jag skriva under ett papper att det var på eget ansvar. Att jag åkte hem. Och jag sa det, absolut. Så jag skrev under pappret och åkte hem. Och ringde till alla sjukhus jag kunde tänka mig. I hela Sverige, i hela Norge, överallt. Och kunde titta. Vi visste inte vart Norden var. Och jag var uppe hela natten. Hela dagen. Så till slut, andra dagen, fick mamma droga ner mig och ha en liten piller i vattnet som jag inte visste om då. Så att jag kunde sova. För det enda jag gjorde var att skrek om jag somnade. Vaknade av ångestattacker. Och så det gick liksom inte att sova. Och jag ville ju bara veta vad Norden var, så att jag kunde inte sova liksom. Så varje gång jag var vaken så ringde jag runt. Och till slut, i alla dessa nummer på gula sidorna, så ser jag ett nummer till en polis som, jag vet inte om han var detektiv eller vad det hette. Det hette, han kunde finna försvunna människor och få tag i den här mannen. Och jag berättar vad som har hänt och jag säger att jag måste få veta vart min pojkvän är. Och det visar sig att den här mannen vet om den här katastrofen. Han har sett på nyheterna. Och han är en före detta polisman. Och han sa det, jag hjälper jättegärna till. Och du behöver inte betala mig, jag gör detta. Och han bodde ju inte ens i Göteborg. Han åkte ända till Göteborg. Och jag minns att det var mitt i natten. Och han hade åkt i flera timmar för att komma till mig. Där jag ger honom ett foto på Norden. Jag beskriver hur han ser ut. För Norden hade ett väldigt speciellt kännetecken och det var att när han var liten så lekte han med tändstickor. Och han hade bränt sig med tändstickorna mellan ögonbrynen. Så att han hade som en liten indisk fläck. Så att jag ger den här mannen detta. Han åker och han letar väl runt och gör sin grej. Jag går hem så länge, står hela tiden och kollar på text-tv, för det var där man kunde kolla hela tiden nyheterna, vad som pågick. Och då ser jag en oidentifierad kille i Norge, i Bergen. Okänd. Jag känner på mig, det är han. Jag ringer, jag förklarar vem jag är. Jag bara, snälla. Hon bara, är du familj? Så det, nej det är jag inte. Ja, men då kan vi inte ge dig information. Så det spelar ingen roll, jag är hans fästmö. Och snälla, du måste, jag måste, för vi måste hitta honom, vi vet inte vart han är. Och hon förklarar, hon ber mig förklara hur han ser ut. Beskriva hur han ser ut. Så jag beskriver hur han ser ut och jag säger detta kännetecknet han har mellan ögonen. Och hon säger okej, har du en bild på honom? Så jag sa ja. Jag kommer skicka den till dig via den här mannen. Jag ber han skicka den till dig. Och det var han. Och då visste jag bara att det stod att han var i respirator. Så jag visste att det var illa. Men jag visste inte hur illa. Men då fick jag ju äntligen veta vart han var. Så jag bara, nu har jag hittat honom. Nu måste jag bara ta mig dit.
Och hur kändes det?
Jag var så glad att jag hade hittat han. Men det var... Samtidigt ville jag inte veta. Jag var rädd för vad jag skulle hitta. Jag visste inte hur illa det var. Vad menades med respirator? Lever han eller lever han inte? Alltså jag förstod inte riktigt. Jag var så ung. Så att det var väldigt mycket frågor man hade. Liksom, vad betyder det? Hur illa är det? Men när jag får reda på detta så ringer jag min pappa direkt. Och jag bara, du måste köra mig till Norge. Han bara, älskling, jag kan inte. För då hade han stått och druckit. Så han kunde inte köra. Och jag var så arg. Och jag bara, vad ska jag göra? Jag ringde runt alla möjliga nummer. Till poliser, till alla jag kunde tänka mig i den här jädra listan. Och bara, kan någon köra mig? Eller en helikopter? Eller jag ringde socialen. Jag bara, kan ni typ fixa en helikopter? Så jag kan åka dit. Eller vad som helst, för jag måste ta mig dit nu. Ingen ville hjälpa mig. Och jag var så desperat. Så till slut så ringer jag hans mamma. Jag ringer och berättar att jag har hittat honom. Sen hade hans mamma åkt dit. Men utan mig. Och jag var så ledsen. Samtidigt som jag kände, okej, det är hans mamma. Hon måste ju dit. Men jag var så här, varför fick inte jag gå med? Och jag ringer henne och jag säger, okej, bara snälla vänta på mig. Så jag hinner komma dit. Och hon sa det, ja, men det är inte bra. Det ser inte bra ut. Jag pratade med hans bror. Jag bara, vad är det som händer? Han bara, men det ser inte bra ut. Han har svullen i hjärnan. Så han måste försöka få ner svullnaden. Och jag menar, jag förstod inte vad det betydde. Jag tänkte bara, okej, men det kommer gå bra liksom. För att jag hade ju varit på sjukhuset. Och en av hans bästa vänner var så illa skadad. Och var också i respirator. Och hade också en svullen hjärna. Och han hade klarat sig. Så det jag tänkte, men då måste ju Norden också klara sig. För det är ju samma sak. Så det gick ytterligare en dag. Och det enda jag gjorde var att vara med hans bror hela tiden. Var omringad av väldigt mycket människor. Jag minns att folk gick in och ut från mitt hem. Kom pastorer och det kom alla möjliga konstiga människor. Och jag kickade bara ut alla. Jag bara, gå härifrån. För det enda jag ville var att gå till Norden. Det var det enda jag ville. Ingenting annat. Och sen ringer de mig och säger, hans bror säger att det ser inte bra ut. Och de kommer kanske stänga av för att hans hjärna, han är hjärndöd. Det gick inte att göra något. Så jag sa, snälla bara vänta på mig. Låt mig bara komma dit. Jag ber er, låt mig komma dit. Den natten var ju bedrövlig. Och jag skrek på min mamma och jag sa, du måste ta mig dit. Spelar ingen roll vad ni gör, jag måste ta mig dit. Och hon sa, vi kommer ordna det. Och jag vet inte om hon gav mig någonting den natten också. För att jag hade tydligen somnat till slut. Men när jag somnar, då har jag en dröm. Och i min dröm så kommer Norden hem till mig. I kläderna han hade den kvällen. Med sitt leende. Jag öppnar dörren, men när jag öppnar dörren, då vet jag att han inte är kvar. Och jag visste att han var där för att säga hej då. Och jag grät så mycket. Att jag vaknar av att telefonen ringer. Och min mamma säger, du måste ta telefonen. Och jag bara, nej. Jag bara, du måste ta telefonen. Nej, sa jag. Nej, jag tänker nej. Nej, jag vet redan. Jag vill inte ta telefonen. Och min syster som var höggravid tar telefonen och säger, Anneli, du måste. Och hon, jag börjar redan skrika och gråta. För jag visste redan. Och min syster sätter luren i örat på mig.
Och jag bara faller ihop på golvet. Och då hör jag att det är Parash, hans bror. Som säger att han inte hade klarat sig. Och det var början av en mardröm. För det skulle ju inte hända. Han var ju så stark. Så det var liksom... Jag fattade inte hur en människa som var så stark och så vältränad inte klarade sig. Så jag fick aldrig säga hej då.
Hur ser tiden ut efter det?
Jag minns inte så mycket efter det. Jag vet bara att jag ville bara... Jag vet att jag bara ville dö. Det enda jag tänkte på var, snälla, låt mig dö med han. Och den tiden bodde jag ju sjunde våningen, så jag hade ju försökt att hoppa ut. Men min mamma hade tagit mig. Och sen efter det så gav de mig liksom mediciner varje dag för att jag skulle ha lugnande. För jag kan inte lugna mig själv. Jag ville ju bara liksom vara med han. Så det var liksom bara... Det var ingen mening för mig att vara kvar. Så jag vet bara inte. Tiden gick utan att jag ens märkte. Minns inte de dagarna tills hans begravning var. Och den var i Helsingborg. Så jag vet bara att jag kom dit. Och jag sa, jag måste få säga hej då till hans snälla. Så jag fick gå in innan begravningen började få säga hej då till honom. För jag kände att jag var tvungen att göra det för att de bara, vill du verkligen se han? Jag bara, ja, jag måste, för att jag måste förstå att det har hänt på riktigt, för att just nu känns det som det. Och när jag såg han så... Såg han så annorlunda ut. Och du vet, när du ser en död människa, det är verkligen, man ser att det är inte dem längre. Det är bara ett skal. Så för mig var det inte han. Det var stycket som såg ut som honom. Han såg så annorlunda ut och nästan som en docka. Så att jag fick ju en panik och började slå på honom och bara vakna. Så de fick ju dra mig ut därifrån till slut för att jag fick sånt utbrott. Och sen minns jag inte ens begravningen. Minns bara att jag skrek och grät och tittade på kistan hela tiden. Jag märkte inte ens vilka som var där. Jag har fått höra i efterhand att det var fullt med folk. Men jag minns inte det.
Och hur var det att komma tillbaka till skolan sen?
Det var nog inte ens i mitt huvud. För jag gick från att vara en tonåring, du vet, som tror att inget händer i livet. Är fullt av kärlek och alltså, livet är så oskyldigt. Och helt plötsligt var 40 av mina närmsta vänner borta. Och det var liksom ingen jag var med eller växte upp med fanns kvar. Så det var liksom, vad gör man nu? Så det var bara så. Det tog ju lång tid för mig när jag gick tillbaka till skolan. Jag fick ju ta ledigt ganska länge. För jag var in och ut på sjukhuset och... Jag hade väldigt mycket komplikationer eftersom jag hade lämnat sjukhuset för tidigt. Så hade jag väldigt mycket komplikationer med min missfall. De trodde att jag fortfarande var gravid för att jag hade fortfarande positiva tester. Så jag var ju så glad, så jag hade ju fått upp ett hopp att jag kanske var gravid fortfarande. Tänk om det här har klarat sig så att det är någonting som har någon mening liksom. Men det fanns ingenting kvar där. Och de kunde inte förklara riktigt varför. Men de sa att de tror att min kropp hamnade i chock på grund av omständigheterna. Och att kroppen fortfarande liksom trodde att den var gravid. Men den inte var det liksom. Så det var ju tufft att höra, för att då var det liksom den lilla gnöttan man hade försvann där liksom.
Fick du hjälp att bearbeta traumat efter den här händelsen?
Jag var inte villig att göra det på många år. Det kom ju hem folk till en som skulle hjälpa en liksom under den här perioden. Men jag vet att jag slängde ut en stackars kvinna. Om du hör detta, förlåt. För att hon stackaren var så chockad, för jag skrek bara på henne och kastade ut henne. För jag ville inte. Alltså för mig var livet meningslöst efter detta. Jag ville inte vara kvar. För ingen annan var kvar. Vad skulle jag vara kvar för? Jag ville inte leva.
Och hur mår du idag?
Alltså, nu mår man ju bättre. Alltså, nu, eller en del av mig är Alicia idag, som är mamma till 3 underbara barn. Som ger mig all kraft jag behöver varje gång jag har en dålig dag. Men samtidigt har jag ju aldrig kunnat älska så igen. Och det kan göra mig fortfarande än idag lite orolig. Att om jag någon gång kommer släppa in någon igen. För att det har aldrig varit samma sak.
Det är ju 63 människor som förlorade sina liv den här kvällen. Och rätt snabbt så kommer det fram att det var anlagt, den här branden.
Mm.
Minns du när du fick veta det?
Ja. Jag gjorde sönder hela lägenheten hemma. Och de fick ta mig till psykakuten för att jag fick ett utbrott. Det där var jobbigt. För att de som anlade branden visade ju sig vara en av mina vänner. Som var en av Nordens vänner. Den här killen, han hade ett jobbigt liv. Ett tufft liv. Hamnade alltid i problem. Och Norden och Parar som de var, de skulle alltid hjälpa alla. Så de ville ju liksom försöka hjälpa honom bli bättre. När han gick på festen så sa de till honom: vad du än gör, du får inte skapa problem. Börjar du bråka så får du gå. Han bara, ja, jag kommer inte bråka. Och det första han gör efter 5 minuter är att bråka med någon. Och han hade haft en kniv på sig. Så de kastade ju ut han från festen. Och det gjorde ju att han blev sur. Och då fick han för sig att, ja men vi förstör festen. Eftersom att vi fick inte komma in, då förstör vi festen. Så de går och hämtar sopsäckar från restaurangen bredvid. Och fyller hela nödutgången med det. Och sen vet jag inte hur de fick tag i bensin. Och häller bensin över alla säckar och tänder eld. Och sen går de mitt emot lokalen i en McDonald's. Som man ser lokalen ifrån. Sätter sig där och tittar medans det börjar brinna. Jag vet att när jag skulle på Nordens begravning så bodde jag och den här killen mitt emot varann. Och han kommer precis när jag är på väg till bilen och kramar mig. Och säger, åh syrran, för det sa man ju den tiden. Åh syrran, jag älskar dig och du klarade detta och jag kommer alltid finnas här för dig. Och liksom gav mig uppundrade ord, men då visste jag inte. Att det var han som orsakat med detta. Så det glömmer jag aldrig.
Nej, för det kommer ju ta lite mer än ett år innan 4 killar grips. Och de här killarna var ju då mellan 17 och 19 år när de anlade den här branden. Vet man bland ungdomarna eller misstänker att det var dem?
Aldrig.
Nej.
alla trodde, det gick runt liksom att, ja men vi tror väl att det var en olycka. Trodde det hade liksom någon kabel som hade börjat brinna eller någonting. Och att det hade brunnit i nödutgången ett tag innan, vilket det var då, men det var ju inte på grund av en kabel som vi trodde. Så vi visste verkligen inte orsaken till vad som hade hänt. Och sen när vi fick gå till rättegången, då fick ju inte vi som hade varit där vara i själva salen på grund av deras säkerhet. Så vi fick ju vara i en annat rum där det var en jättestor projektor. Och där fick vi titta då live och höra hur det gick. Och det enda jag kunde tänka på, för jag tittade bara på honom som var kompisen. Jag tittade bara på honom hela tiden. Tittade inte ens på de andra. Och jag bara kände att jag hade en sån lust att hoppa in i duken och bara kunna ta tag i han.
Vad var deras ursäkt, eller hur förklarade de varför de hade tänt eld?
Ja, för att de inte fick vara kvar. Och de hade inget annat bättre för sig.
Kunde de inte förutspå att det här kan bli en katastrof?
Jag vet att en av Nordens vänner träffade en av dem några år efter branden hade varit. För det är nog den frågan vi alla hade. Varför och visste du? Enligt hans svar så var det att han inte visste att det skulle gå så illa. Men samtidigt i mitt huvud är det, om du går så långt att du tar massa säckar och fyller en nödutgång där du vet att det är fullt med folk, du häller bensin så du vet att elden kommer ta sig. Ja, men så korkad är du inte, du vet att det kommer ske. Jag tror han visste mycket väl vad han gjorde. Han var bara så tom i sitt liv att jag tror att han bara inte brydde sig helt enkelt. Jag kan ju alltid hoppas att de ångrar sig. Och inser vad de orsakade. Men innerst inne så tror jag inte det. Jag tror inte de har lärt sig så mycket av det. Tyvärr. Jag försöker lära mina barn att man hatar ska man inte göra, för det är ett starkt ord. Men jag hatar dem. Så mycket.
Och hur ofta tänker du på Norden?
Varje dag. Än idag. Så sjukt. Han är med mig i allt. Alltså, först jag tänkte på när jag fick barn. Liksom. Det var inte pappa, en dotters pappa. Det var Norden. Liksom. Men titta vad jag... Tänk alltid på barnet vi skulle haft. Alltså, hur skulle det se ut? Och nu när jag tittar på mina barn, men titta när jag hade haft en äldre syster eller en äldre bror. Och... Så alla målstolpar jag går igenom i livet, allt jag gör, tänker jag på honom. För jag tänker, är du stolt? Är du glad? Vad tänker du om detta? Jag pratar med han för mig själv. Så att det är så jag håller han vid liv. För mig. Jag vill inte glömma bort han.
Tusen tack för att du har gästat oss idag. Det är fruktansvärd och en fantastisk historia du har delat med dig av. Tusen tack för att du orkade.
Tack så jättemycket själv för att jag fick komma.
Alltså jag har så mycket tårar i ögonen. Sån fruktansvärd historia.
Ja, verkligen. Alltså helt... Åh, fy fan. Ja,
verkligen. Och de här fyra killarna, de dömdes ju som sagt för det här. Men de är ute idag. Och flera av dem har faktiskt blivit kriminella. Så livet har inte ordnat upp sig för dem, eller vad man ska säga.
Nej. Och vill du som sagt se den här videon när Amalicia öppnar lite brev och läser och så...
Bli medlem på Patreon på patreon.com/spoktimman och det gäller då för dig som är guld och över.
Precis. Nu på tisdag ska vi prata konspirationsteorier och sen på torsdag ska vi försöka lösa mordet på Olof Palme.
Oh, äntligen, alltså som jag tjatat på att vi ska ha den här gästen, Jan Stocklassa. Oh my god, så taggad.
Verkligen.
Oh!
Jag med. Men det blir nästa vecka helt enkelt. Och tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.